ak v blúde som rád. Ty me frier se förlåst, vi börjar oss ner inför dig och vill be Jesus stad för Golgata kors. Jesus stad för Golgata kors. Jesus stad för Golgata kors.
Halleluja. Jesus, vi prisar dig och vi tackar dig för den eviga segern som du vann, Herre Jesus, som är oberoende tid, oberoende situation, Herre Jesus. Herre, så får vi proklamera en evig seger, Herre. Herre, när du sa det var fullbordat, då rämna förlåten, Herre, uppifrån ända ner, Herre Jesus. Herre, vi tackar dig för oavsett problemet, oavsett utmaningen, så är förlåten rämnad, Herre. Och vi har tillträde till nådens tron, Herre. Vi har tillträde in i det allra heligaste, i och genom ditt blod, Jesus Kristus. Herre, därför tar vi vår situation, Herre, och vi lägger den på ditt altare, Herre Jesus. Vi tar denna församlingssituation, Herre, och vi lägger den på ditt altare. Vi tar denna stadssituation, Herre, och vi lägger den på ditt altare, Herre Jesus. Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus. Herre, tack för vi hör till ett rike som inte kan bäva, som inte har en ände, Herre Jesus. Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig. Din äran i evigheternas evigheter. Amen. Amen. Halleluja. Spel lite andra. Tack ska ni ha annars. Varsågod och sitt. Jag vill bara läsa ett bibelställe som kom till mig här under nattvarden, som jag på nytt igen blev påmind om, och som jag tror att det är skäl för oss som troende, för att vi inte ska förlora perspektivet, förlora riktningen och hoppet, så ska vi läsa Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och den 9:e versen. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och det ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Och det sa: lovet och priset och visheten och tacksägelsen, äran och makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: det är de som har kommit ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen. Tack ska du ha. Amen. Vilket ord. Halleluja. Det är underbart. Det är så viktigt för oss när vi vandrar och när vi lever i den här världen som är otroligt, så otroligt fixerad kring det materiella. Att vi vet att vi ska ha blicken fäst på Jesus. Hur många har under veckan hört någon av radioandakterna? En del av er. Det finns ju en fin funktion nu för er som har lite svårt att höra radioandakterna den här tiden på morgonen. Och det är det att på Yles hemsida på Arena så finns alla andakter. Jag lyssnar igenom dem idag på nytt här. Allihop och blev salig igen. Då Patrik talade om den här veckan om hållbar utveckling. För det sammanfaller lite grann om det som jag ska predika om här den här dagen. Jag har ju lovat att jag ska ta upp lite grann om, om eskatologin, om de sista tiderna och det hopp och den tro som vi har. Och jag skrev så här i mitt utkast. Det finns egentligen endast ett scenario för en hållbar utveckling för mänskligheten och jorden. Och det är att Jesus Kristus kommer tillbaka. Amen. Det finns enbart en utgång i det stora perspektivet, i den stora bilden. Och det är att Jesus Kristus kommer tillbaka. Jag ska läsa några skriftställen här för dig som på lite grann vill lyfta dig kanske ur. Vi talar ju mycket om det här att vi ska vara praktiska, och vi ska vara jordnära och vi ska ha ett evangelium som vi kan använda varje dag. Men det finns också en fara med vårt vardagsliv, och det är att vi blir så upptagna med detaljerna i vårt liv så vi inte ser den stora bilden. Och ibland om inte vi ser den stora bilden förstår vi inte de här utmaningarna som vi möter varje dag. Eller hur? Ibland om man säger så här åt en människa, Gud är god, så kan man få en rak höger. För att just den dagen så har den människan inte upplevt att Gud har varit god. Har du någon gång upplevt en sån dag? Alltså du har känt att Gud är inte god? Ja, jag har några ärliga här. Jag frågar inte om du inte vet att Gud är god. Helt klart, du är troende så du vet att Gud är god, eller hur? Men ibland går vi genom omständigheter i vårt liv och i vår dag som vi känner att finns han överhuvudtaget? Va? Men däremot om vi tar ett steg tillbaka och tittar på den stora bilden också i våra egna liv, så kan vi konstatera att han inte bara finns, men han är också god. Amen. Så ibland är det viktigt att vi tar tag i detaljerna, och ibland är det viktigt att vi också ser på den stora helheten. Slå upp Romarbrevet. Om du inte har din bibel med så kommer några av bibelställen också här på skärmen. Men slå gärna upp din bibel så kan du följa med. I Romarbrevet 8 så ska vi gå och läsa där tillsammans. Problemet med Romarbrevet är att det innehåller så jättemycket som man blir helt upptagen när man ska börja läsa. Romarbrevet 8 i Svenska folkbibeln så har titeln från vers 18, hoppet om den kommande härligheten. Paulus säger så här: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagt under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på någonting som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi ser, om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Här lägger Paulus upp det verkligt stora perspektivet. Han talar om skapelsen. Och han talar om skapelsen som någonting som väntar på att någonting ska ske. Och en skapelse i kontexten av naturen och träden och så här. Du som är trädkramare kan jag kanske tycka om det här. Men på det sättet som skapelsen som någonting som väntar på någonting. En skapelse som har blivit lagd under förgängelsen, som inte var skapad till att ligga under förgängelsen, men den har blivit lagd under förgängelsen. Men den väntar på någonting. Och skapelsen har i oss sett att det finns ett hopp. Vet du det? Den har i oss genom frälsningen i Jesus Kristus sett att det finns faktiskt en plan om upprättelse. Och den väntar på en dag då allting som Bibeln säger ska bli återupprättat igen. Och det kommer att ske när Jesus kommer tillbaka. Amen.
Halleluja.
Jesus kommer tillbaka. Amen. Det underbara, vårt hopp, substansen för vårt hopp, Jesu uppståndelse och Jesu återkomst. De två bitarna, säger Paulus, att det är de som ger vår tro kredibilitet. Alltså, vad heter det? Trovärdighet. Ger i att Jesus har uppstått från de döda och att Jesus kommer på nytt igen. Det är de två grundstenar i vår tro som gör att vår tro inte är fåfäng. Bibeln har många olika ställen där den talar om Jesu återkomst. Men jag har valt att utgå från ett ställe som är första Thessalonikerbrevet. Om du går dit, första Thessalonikerbrevet 4. Så ser vi. Nu ska vi se här. Och vi läser den från vers 13 som har titeln Herrens ankomst. Nu ska du få lyssna vad du tror på. Är du beredd? Ja. Bröder och systrar. Ja. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram det som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst, en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå. Och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Amen. Så den verkliga hållbara utvecklingen, den ligger inte i ett inomvärldsligt perspektiv. Okej? Okay? Vi som är frälsta och vi som är troende och vi som läser Guds ord, vi vet det att vi har blivit anförtrodda den här skapelsen. Eller hur? Vi har fått ett mandat där vi ska vårda och vi ska råda över skapelsen. Vi ska ta hand om skapelsen och på det sättet. Men lösningen för vår värld ligger inte i det inomvärldsliga perspektivet på grund av syndafallet. Utan det ligger i ett större perspektiv, i ett evighetsperspektiv. Där ligger vår lösning. Så det är klart att vi ska ta hand om skapelsen. Men vi ska inte tro att det är det som kommer att frälsa oss. Eller frälsa skapelsen i förlängningen. Den här skapelsen är på väg att nötas ut. Vet du det? Den här skapelsen är på väg att nötas ut. Det står så här i psalm 102 och den 26 versen. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder och det försvinner. Den här jorden nöts ut som en klädnad. Människan kan ju göra sitt yttersta förstås för att skynda på. Eller för att försöka rädda det här. Och det är allt bra och det är allt rätt. Men där i ligger inte evangeliet. Där i ligger inte Guds skapelsehistoria. Utan Gud har en annan upprättelseplan. Gud, jag tycker det står så underbart här. Du ska förvandla dem som man byter kläder. Va? Hur är det med moder jord? Behöver den nya kläder? Va? Den behöver nya kläder. Vi hör rykten om krig. Vi hör om jordbävningar, naturkatastrofer, elände på den ena platsen efter den andra. Det är någonting som är fel. Eller hur? Det är någonting som inte står rätt till. Det är någonting som visar att den här, ni vet när en bil börjar vara slut, så börjar den som Patrik Saben gå på tre cylindrar ibland. Och det knackar och det hoppar. Så gör jorden. Det knackar och det hoppar. Och maskineriet verkar inte väloljat. Därför att den här klädesdräkten håller på att nötas ut. den här uppenbarelsen om Jesu återkomst och den här världens vad ska jag säga, tidsålderns slut har alltid varit en viktig uppenbarelse för alla troende. Genom alla tider så har förkunnelsen om att tiden går mot sitt slut och att Jesus kommer tillbaka, det är en av grundpelarna i våran tro. Okej? Okay? Men i den moderna tid vi lever i så har den här uppenbarelsen försvagats. Och man talar inte så mycket om det, och man framförallt kanske tänker inte så mycket på det. Utan man lever sitt liv och man gör sina planer. Och det är lite som Bibeln säger vid Noas dagar. Man köper och man säljer och man gifter sig och blir bortgift. Och vad det nu står. Och allt är ju gott och väl med det i sig. Men det finns någonting större. Okej? Okay? Och om vårat kristna liv, om våran kristenhet blir enbart upptagen med det här. Då tappar vi någonting. Och det vi tappar, det är att vi tappar någonting i motivationen. Okej? Okay? Om inte drivkraften att Jesus kommer tillbaka, om inte uppenbarelsen om att det vi gör har för med sig frukt för evigheten, så kommer det hela tiden att vara ett problem med vår motivation. Varför ska vi göra det här? Varför ska vi evangelisera? Varför ska vi be? Varför ska vi stå på? Varför säger mötesledare Anders att han önskar att bönen ska tillta? Är det för att vi ska försöka slå en decibel? Vi har en decibelmätare där nere hos Uffe. Är det för att vi ska slå den? Är det som är motivet? Eller vi ska bli tuffaste eller coolaste kyrkan i stan? Nej, motivet måste vara något helt annat. Eller hur? Motivet måste vara att Gud ska få bygga sitt rike, att Guds rike, det som består i evighet, ska få etableras här och få bära frukt för evigheten. Amen. Det är det som gör att en kristen människa kan stiga upp motiverad på morgonen, både i med- och motgång. Eller hur? Därför att vi har ett högre syfte, vi har någonting som vi strävar efter, men när den här uppenbarelsen försvagas, så måste vi hitta på andra saker som motiverar oss. Okej? Okay? Och det är där som problemen kommer in. Min fru Marina har ett bibelställe som hon säger att det är vårt västvärldens största problem. Och det är Matteus 13 och 22. Där Jesus förklarar om det som såddes bland törnen och tistlar. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Okej? Okay? Det är ju ett problem i västvärlden att vi inte har hört ordet. Eller hur? Vi kan säga som Georg Gustafsson. Vi har varit på hundratals julottor, sa han. Mannen som var känd för sina överdrifter. Han sa, jag har gråtit i hundratals tunnor för mina överdrifter. Okej? Okay. Det kan ju vi också. Ordet, vi har hört ordet. Vi vet vad vi borde göra och så vidare. Men det är så mycket annat som kommer och skäl till. Det är så många andra växter som växer upp och kväver. Nu har ju sommaren kommit och en del av er gräver i jorden i era trädgårdar. Och vet ni att ska det växa någonting? Jag talade just med en här som skulle flytta jordgubbarna för att det var för skuggigt. Så det växte ingenting. För när saker och ting växer upp och solen inte slipper ner, så blir det ingen växt i den riktiga plantan. Ogräset, jag diskuterade med grannen här om dagen. Ogräset växer ju fast man inte ens planterar det. Eller hur? Har ni märkt det? Det växer upp. Och samma sak är det med vårt liv fast vi inte ens nästan begär om det. Så kommer den här tidens omsorger och det ena med det andra. Växer upp runt omkring det vi vet att vi borde satsa på. Det vi vet att vi borde hinna med och så vidare. Och så har dagen gått igen. Och så är vi där, så är vi trötta och så faller vi ner i sängen. Och så väntar vi på en ny dag och hoppas att det ska bli bättre. Det är vad det här bibelstället säger. Bibeln varnar för det här på många, många sätt. Vi kan läsa på ett annat ställe som är så konkret. Och som är egentligen så jättemycket ett budskap till västvärlden igen en gång. Matteus 6 och 19. Samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Okej? Okay? Det som upptar dig, det är där du har ditt hjärta. Det är där finns ditt hjärta. Det visar vad du är upptagen av. Och om perspektivet är inomvärldsligt, blir alltid förlängningen egoism. Okej? Okay? Om det då betyder, det kan betyda olika saker. Och som jag sa, att om inte det är det himmelska, det eviga som motiverar mig, så måste vi i kristenheten hitta andra saker att motiveras av. Då kommer vi in, som Anders var in på, kollektalet. Jesus, blir du rik. Att vi måste motivera att följa Jesus, det är stor rikedom. Jag får säga det är en jättestor rikedom, men på ett annat sätt. Eller hur? Ekonomisk välsignelse. Följ Jesus så blir du frisk. Kroppslig välsignelse. Och kanske det som är det största av allt idag. Följ Jesus så kommer du att må bra. Hela vårt västerländska samhälle är helt fokuserad på att vi ska må så bra. Det är well-being och det är må bra kurser och det är självförbättringskurser. Och det är det ena efter det andra, och vi är så fokuserade. Och i kyrkan i väst har vi också skapat, på grund av den värld vi lever i, den världsbild vi har vi skapat ett må bra evangeliet. Du ska må bra av att följa Jesus. Och visst är det sant. Tror du Jesus vill att du ska må bra? Ja. Tror du Jesus vill välsigna dig kroppsligt? Ja. Tror du Jesus vill välsigna dig ekonomiskt? Ja, men fantastiskt. Ett lika starkt amen, fast man är i Österbotten. Eller hur? Men tror du att det är det som är huvudpunkten? Nej. Du svarar rätt på alla frågor idag. Va? Det är inte som huvudpunkten med att följa Jesus är inte att bli rik. Eller hur? Huvudpunkten med att följa Jesus är inte att bli frisk. Huvudpunkten med att följa Jesus är inte ens att må bra. På det sättet, i den kontext som vi lägger det. Att vi ska må bra, så Kenneth talar om det här, att vi ska njuta. Talade Kenneth om förra söndagen. För om det är det, då är det väldigt många som faller utanför gruppen. Eller hur? Det är väldigt många som blir exkluderade därför att de är varken rika, friska eller mår särskilt bra. Va? Och så faller man utanför och tänker man, ja, men det är något fel på mig, för att jag är tydligen inte tillräckligt bra kristen därför att jag mår inte riktigt bra, eller jag har inte riktigt mycket pengar på konto, eller jag har en sjukdom. Det har ju man kritiserats för, att vi predikar. Det tror jag inte vi har gjort, men man har i alla fall sagt det, att om du har för svag tro så blir du inte frisk. Men det är inte det handlar om. Det är inte det där. Tror du att du kan tjäna Jesus fast du inte mår bra på alla områden? Tror du det? Det tror jag. Jag tror att du kan göra gott för andra människor fast du inte lever ett 100% perfekt liv själv. Eller hur? Därför att ska du vänta tills du mår jättebra och jätterik och jättefrisk, så kan det hända att du aldrig får tjäna Jesus. Eller hur? Det är många människor som aldrig haft särskilt mycket pengar på konto som har gjort fantastiska saker för Jesus. Eller hur? De har fått betyda oerhört mycket för Jesus Kristus därför att de har tjänat honom trots sina omständigheter. Som Paulus säger, i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ursäkta. Det här säger mannen som när han kommer till Jesus och säger, ta bort den här törntaggen. Då kommer Jesus till honom och säger, min nåd är dig nog. Ja, men har Jesus sagt åt mig, så hade nog blivit stressad. Va? Han hade den kvar, och ändå säger han, i allt det här vinner jag överväldigande seger. Därför att det handlar inte om mig. Det handlar inte om vad jag har. Det handlar inte om vad jag inte har. Utan det handlar om vad han har. Eller hur? Det handlar om vad han har, och han letar efter händer. Han letar efter fötter. Och om dina fötter är lite sneda och dina händer är lite grovhuggna, så spelar det ingen roll. Han kan använda dem. Han kan lägga sina ovärdeliga skatter i dina bristfälliga händer, och du kan få bli till fantastisk välsignelse. En välsignelse som räcker för evigheten. Amen. Halleluja. Det där är nog underbart, måste jag säga själv. Amen. Om perspektivet är evigt, då blir det också osjälviskt. Amen. Då finns det möjligheter för varenda en av oss att göra någonting. Då är den stor som gör någonting för en av dessa mina minsta. Amen. För den som gör någonting i det fördolda, som aldrig någon kommer att få reda på, men som på något sätt har välsignat en av dessa mina minsta. Då är det mamman som där hemma lär sina barn att vända sig till Jesus som är hjälten. Då är det den gamla änkan som knäpper sina händer och ber för barn- och ungdomsarbetet i församlingen att det ska ha framgång. Då är det de som är hjältarna. Amen. Därför att de använder det de har. De ställer sig till förfogande för Guds eviga syften. Amen. Jag sa att det skulle vara ett annat perspektiv på eskatologin. Och det ska du få. Vad innebär det att leva med ett evighetsperspektiv eller med ett eskatologiskt perspektiv? Efeserbrevet 5 och 14. Efeserbrevet 5 och 14 så säger Paulus så här. Mitt i 14, där går vi in, 14 versen. Vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, så att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på vart tillfälle, till dagarna är onda. Men därför inte oförståndiga, utan förstå vad det är som är Herrens vilja. Amen. Att leva med ett evighets- eller med ett eskatologiskt perspektiv, det betyder det att jag inte blir mera flummig eller såsar omkring i någon sån här, någon sorts drömvärld i väntan på himlen, utan innebär att jag tar välvara på vart lägligt tillfälle. Därför att jag vet att jag lever en gång. Det här är söndagen den 1 juni 2008. Det kommer aldrig mer igen. Never kommer den igen. Det betyder aldrig då. Det här. Aldrig kommer det igen. Det jag kan göra mot dig idag, det leende jag kan ge, den kram jag kan ge, det uppmuntrande ord jag kan ge, det kan jag bara ge idag. Ingenting annat. Den som lever med ett evighetsperspektiv, han blir väldigt fokuserad på nuet. På det här, det som ligger för handen. Han sover inte, utan han är vaksam. Och han tänker så här, hur ska jag kunna leva för Jesus idag? Hur ska jag kunna göra någonting gott för Jesus idag, nu, här? Så blir det en som tänker på evigheten. Jag köper inte en vit kappa och flyttar till Jerusalem. Om jag är eskatologiskt fokuserad. Och väntar på att han ska komma och sitta där på Oljeberget. Och sjunga någon sång. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att jag verkar för natten kommer. Jag verkar idag. Jag är flitig. Jag till och med arbetar mig trött. Vet du det? Jag till och med arbetar och anstränger mig. Paulus säger, vi springer som den som vinner. Vi satsar, vi gör det därför att vi älskar Jesus. Och vi vill att så många som möjligt ska få nås av Jesu kärlek. Amen. Halleluja. Det kommer en vila, en lång en. 1000 år. Halleluja. Då ska vi kanske sjunga med några harpor. Vi får se hur det där blir. Jesu eskatologiska tal hittar du i Matteus 24. Om du inte har hittat det förr, så vet du att det finns i Matteus 24. Där Jesus talar och lyfter lite grann på locket till vad heter det, hans återkomst. Så där finns det. Nu ska vi se här. Vänta nu. Där. Människosonens återkomst. Där Jesus talar om hur det ska bli med, när han kommer tillbaka och så vidare. Och hur det ska bli omständigheter. De omständigheter som kommer att kringgå hans ankomst. Men vad är det som Jesus säger åt oss egentligen? För att många har läst det här och så börjar man spekulera. Hur ska det bli? Är vi de yttersta tiderna nu eller är det om hur många år och så vidare? Och de riktigt, riktigt ivriga, de ger sig ut på datumgissningar och funderar och så vidare. Men vad är det som är konsekvensen av det här Jesu eskatologiska tal? Om vi ska förstå det, så måste vi vända oss till vad heter det, den gamla beprövade, vad heter det, exegetiska principen i all bibeltolkning. Vet du vad det är? Jag har sagt den förr. Va? Om du vill förstå vad ett bibelställe betyder, vad ska du göra? Läs vidare. Exakt, den var inte svår, va? Den var rätt okej. Läs kontexten, läs sammanhanget, försök förstå vad det är Jesus säger. Och när Jesus har talat om allt det här som ska ske och tidstecknen för hans återkomst och så vidare, att evangeliet ska bli predikat och så vidare och så vidare, så måste vi läsa sammanhanget. Vilken är då Jesu undervisning i det här sammanhanget? Jag tror att många, kanske också av er som sitter här, är inte riktigt säkra på det. Att i vilken kontext, i vilket sammanhang säger Jesus det här? Och hur fortsätter han när han har talat om att han ska komma tillbaka? Det första vi ska göra, det är att vi ska glömma allt spekulerande i år och funderingar. Därför att Jesus säger så här i Matteus 24 och 36. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Amen. Så om du ber till Jesus och frågar när ska du komma tillbaka, så säger han från himlen: jag vet inte. Det var den hemlighet som bara finns hos fadern. Okej? Okay? Det står att vi inte bara det att inte vi vet när den kommer, utan det står att om den dagen vet ingen något, står det. Vi vet inte hur det ska bli. Vi vet det. Jesus lyfter på locket lite grann och vi ser in i det lite grann, men vi vet inte hur det ska vara. Då står det då, vad ska vi göra? 24. Fortsätter där 24 och 42. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och vers 44. Var därför också ni beredda, ty en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Ibland har man använt de här bibelställena för att skrämma upp folk. Och för att lite i samband med helgelseförkunnelsen, att det är precis när du gör en synd så då kommer Jesus och så då blir du bortlämnad. Och jag tror inte det var det Jesus tänkte. Hur är jag beredd? Jag menar, det blir ju vad heter det, kaos och kris och panik. Om jag kommer han nu, är jag beredd, kommer han nu? Jag menar, efter en stund så blir du helt virrig, eller hur? Hur ska du leva för att vara beredd? Hur ska du leva för att vara bland de här, ni vet, de här 10 jungfrurna? 5 hade olja i sina lampor, 5 hade inte olja. Hur ska du vara? Det var en fundering som jag hade när jag var ung för. Att hur vet jag att jag är bland de 5 som har olja i sina lampor? Och vad betyder det att ha olja i sina lampor? Det finns ju svar, därför att vi har förstått att vi ska läsa vidare. Eller hur? Ska vi göra det? Okej, okay. Hur är jag beredd? I samma kontext, i samma kapitel som Jesus har talat det här, så talar han i 24 och 45 så här. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre har blivit satt över andra tjänare att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänare om hans herre finner honom göra så när han kommer. Hur var den här tjänaren beredd? Han var inte beredd genom att han funderade, när kommer min herre tillbaka? Utan han var beredd genom att han gjorde det hans herre hade befallt honom. Han var upptagen med att ge tjänarna mat. Och var han upptagen med att ge tjänarna mat, så fick hans herre komma när som helst. Eller hur? Därför att han gjorde det han var satt och kallad att göra. Okej? Okay? Han behöver inte sova. Han behöver inte ens sova dåligt om natten. Kanske han kommer om natten, ni vet, som en tjuv om natten. Och det här som står om i Bibeln. Utan han kunde sova tryggt. Därför att tjänarna var mätta. Han hade gjort sitt arbete. Okej? Okay? Vi läser vidare. I 25 finns 3 ställen. Det andra stället hittar vi 25. Precis i kapitlet efter att Jesus har beskrivit sin egen tillkommelse. 25 och 21. Här kommer vi mitt in i liknelsen om talenterna. Hans herre sa till honom: bra du gode och trogna tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Du har varit trogen, säger han. Du har gjort
det jag kallat dig till. Du har gjort det, du har varit trogen i det lilla, inte det stora, i det lilla. Har du gjort det jag vill att du ska göra? Varsågod, gå in i din Herres glädje. Eller som det står ett annat ställe, jag ska sätta dig över mycket. Och det sista stället i 25 och 31, ska vi läsa lite längre sammanhang. Det här är ett fantastiskt sammanhang. Kom ihåg, det här är precis efter Jesus har sagt att han ska komma tillbaka. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han sätta på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom in i min faders välsignade och ta i besittning det rike som står färdigt åt er från världens begynnelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara till dem: sannerligen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och sen säger han då motsvarande ord åt dem som inte har gjort det här då. Då ska han svara dem i vers 45: allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte gjort mot mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Konklusionen är att de som lever eskatologiskt, de är trogna tjänare som gör sin herres vilja dag efter dag, genom att välsigna, genom att göra gott, genom att göra det lilla som kommer på deras slott. Amen. Det är så fantastiskt att se, för att de här som hade gjort det rätta, de visste inte ens om det. Har du tänkt på det? Inte har vi sett dig, Herre. Och de här som inte hade gjort det rätt, de var helt förskräckta. Herre, när har vi sett dig och inte gett dig mat? Men Jesus säger: det ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Med andra ord, vill du leva beredd, vill du leva och vara beredd på Jesu tillkommelse, så ska du göra det lilla du kan. Du ska arbeta för Jesus i din egen vardag. Med andra ord, vi ser av det som Jesus säger att leva med ett evighetsperspektiv borde alltså att få oss att vara mer och mer förankrade i nuet. Att vara mer och mer upptagna i missionsbefallningen i nuet. Jag menar, det finns någonting som är tryggare, någonting som är bättre än någonting annat vad det gäller att leva berätt, och det är att leva i missionsbefallningen. Eller hur? Vill du vara säker på att du hör till fåren och inte getterna, så lev i missionsbefallningen med de människor som finns runt omkring dig. Gör det som du kan göra, inte som du inte kan göra. Vi är så ofta så upptagna med det som vi inte kan göra. Vi skulle så önska att vi kan frälsa Vasa. Vem av oss kan göra det? Va? Men som vi hörde Madeleine tala här om böckerna, var och en av oss kan kanske ge en bok i sommar åt någon som vi känner. Var och en av oss kan säga ett gott ord. Var och en av oss kan välsigna någon människa runt omkring oss den här sommaren. Och då gör vi som det får göra. Om man säger så. Då är vi som får. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Rasmus kommer då på spel lite grann. Frågan, inte till dig, utan frågan till oss idag, det är det: är vi rika ur ett himmelsperspektiv? Är du rik i himlen? Har vi samlat skatter på det stället? Tänk dig att det står faktiskt att vi kan samla skatter i himlen. Vi kan samla, aktivt samla skatter i himlen precis på samma sätt som vi samlar skatter här på jorden. Amen. Är du rik i himlen? Eller har omsorgerna från den här världen förblindat och ockuperat dig? Fundera över vilket liv du själv lever. Och jag kan säga så här, det är inte så svårt att kontrollera vilket liv du lever. Man ser det genom vilka perspektiv du har. Det ser man genom hur du lever och vad du prioriterar. För det du prioriterar, det är du ockuperad av. Lever du för den tillkommande världen i den värld som du lever i idag? Ska vi bara sluta våra ögon? Halleluja. Jag tror att Jesus vill skaka om våra liv. Jag tror att Jesus vill väcka oss till att på något sätt komma ur den trans som den här världens tempo, den här världens ande vill föra oss in i. Jag vill bara väcka dig och säga, det finns någonting större. Det finns någonting större. Var inte så ockuperad. Var inte så ockuperad på att du inte alltid mår så bra. Var inte så ockuperad på att du ibland får kämpa för att dina räkningar ska bli bättre. Var inte så ockuperad för att du inte alltid är fullständigt frisk på alla områden. Var inte så ockuperad av det. Var ockuperad av att ta tillvara de tillfällen som jag ger dig, säger Herren. Var ockuperad av att göra mina gärningar, säger Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tänk att han också har så mycket omsorg om oss, så han vill bota våra sjukdomar. Han vill välsigna oss. Han vill hela din själ. Han vill ge dig det du behöver. Han vill till och med att du ska få må bra. Men det är aldrig det som är fokuset. Utan fokuset är på att göra hans vilja som har sänt dig. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi ska be här. Jag ska be att Patrik ska komma och ta över här. Vi ska be och välsigna dig, du som har behov, du som har i ditt liv sånt som du behöver få hjälp och förbön med. Jag ber att du ska ta det här ordet till dig också den här sommaren. Och att du på något sätt ska hitta tid i ditt liv för att söka dig närmare Jesus. Kenneth Pettersson ställde en fråga gång på gång på gång då han var här. Jag tror det är en profetisk fråga till var och en av oss. Och den frågan vill jag också ställa till dig idag. Hur har du det med Jesus? Inte hur mycket ber du eller hur mycket läser du Bibeln eller någonting annat, utan hur har du det i din relation med Jesus Kristus från Nazaret? Halleluja. Hur än du har det, så kan du få det ännu bättre. Hur nära han än är, eller långt bort han än är, så kan han komma närmare ditt liv. Halleluja. Tack Jesus. Jag ska ta i avslutningen av det här mötet, bara stilla våra hjärtan och bara låta den helige ande komma dig och mig nära. Halleluja. Jesus, vi tackar dig. Herre Jesus, vi ber att ditt ord ska träffa oss. Herre, vi ber att dina sanningar ska penetrera djupt inom oss, Herre Jesus. Herre Jesus, jag ber att det som skiljer oss, det som ökar distansen mellan dig och oss, Herre Jesus, ska få flytta på sig. Och Herre Jesus, vi ska få bereda plats i våra hjärtan för dig. Jesus står vid dörren och knackar på ditt hjärtats dörr. Han väntar inte att du ska få ordning på allt, eller att allt ska bli städat, eller att allt ska bli perfekt, utan han vill komma och hålla måltid med dig. Han vill komma och dela gemenskapen, dela livet tillsammans med dig. Halleluja. Han vill lägga pusselbitarna på plats. Han vill lägga pusselbitarna på plats i ditt liv. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Tack Jesus. Bara håll koncentration här en liten stund på Jesus. Halleluja, bara fokusera på honom. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Vi ska, innan vi öppnar upp här så du får också komma fram och få förbön, så ska vi välsigna våra underbara ungdomsledare. Halleluja. Julia har vi välsignat redan. Hon kommer att åka iväg till Summer, med Summer Challenge-gänget. Vi har två underbara ungdomsledare kvar som ska vara här på platsen och arbeta med våra ungdomar under sommaren, och vi är så jätteglada och tacksamma för det som församling. Vi tror inte nämligen på verksamhetsår. Det gör vi inte. Utan vi tror på att det vi gör så gör vi för Jesus, och vi gör det tills han kommer tillbaks. Amen. Jag ber att Jakob och Nicolina kommer hit fram. Så ska vi som församling välsigna dem till deras uppgift. De har ju, det här är ingenting nytt. De arbetar med ungdomarna hela vintern. Men vi ska be att Gud ska välsigna dem, och att de ungdomar som stannar kvar här också ska få växa och mogna och bara få arbeta för att deras vänner ska få bli frälsta. Jag tycker vi reser på oss. Halleluja. Patrik och Anders, kommer ni här också och välsignar. Halleluja.